En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Kan du föreställa dig egentligen 400 träffar? Tänk att sitta på det där skeppet alltså. Och det är som en mindre stad. Jag tycker det fanns ju folk som, jag vet, vad är det, cirka 2000 av de här personerna som är liksom rena militärer då, eller som arbetar med själva den militära funktionen av skeppet. Men det finns ju ett stort antal civila då som är så här kockar och de hade också en egen tidning ombord på Bismarck. Alltså korrespondenter, frisörer fanns ombord på detta. Så det måste ju vara som en mindre stad egentligen.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, men välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved som talar.
Och det här är Martin Hårdstedt som talar.
Precis, och idag ska vi snacka om sänkningen av Bismarck.
Just det.
1940.
Slagskeppet Bismarck.
Ja, och då har jag alltså några inledande reflektioner här innan vi sätter igång. Det finns ju någonting som vi återkommer lite grann till här. Och det här poddformatet som vi också håller på med liksom bjuder in till de här händelserna. De här dramatiska händelserna. Och det här är ju en sån här, sänkningen av Bismarck är en sån här händelse som är, alltså där själva förloppet på något vis överglänser liksom all fiktion. Bara av att läsa om det här så blir man liksom tagen av det dramatiska i den här händelsen. Och fundera lite på liksom, om det är så att vi minns den här händelsen allra mest bara just för att den är så väldigt, för själva händelseförloppet i sig är så dramatiskt. Men här på snackar vi om ett skepp då som Tysklands absolut största slagskepp vid den här tiden. Och som gör sin jungfrufärd egentligen, eller ja, inte riktigt jungfrufärd, men det är liksom första operation ute på öppet hav. Och då sänks inom 8 dagar. Och det är så många personer här som är involverade. Hitler är här och tittar på liksom, och besöker skeppet. Och man lägger mycket vikt vid Lutschen så här, som är amiralen som styr. Så. Jag vet inte, vad tycker du om det? Är det så att det här liksom, själva dramat egentligen ger den här händelsen lite för mycket svängrum eller historisk liksom, relevans?
Ja, det är klart jag håller med dig om att den här händelsen har ju mindre betydelse. Vi kommer ju komma till det sen. Den har ju betydelse, men den har ju mindre betydelse i proportion till vilken betydelse den har, så är det ju precis som du säger att dramatiken gör att det blir ännu större. Och jag håller ju fullständigt med dig om att här verkligen överträffar ju verkligheten alla fiktioner. För hur skulle man kunna skriva en sån här dramatisk händelse och hitta på? Det går ju inte, för här finns ju alla ingredienser i det här, och det är ju väldigt spännande. Och att man också redan från början på något sätt uppfattar ju... Nu kan ju det vara en efterkonstruktion, att vi i efterhand, när vi läser om det här, så vet vi. Det är ju alltid ett problem för oss historiker, vi tittar tillbaka. Vi vet ju vad som kommer att hända, men man uppfattar ju på något sätt att redan från början så kommer ju detta att gå åt helvete, ärligt talat. Det är liksom ett utsiktslöst företag på många sätt. Och vi kanske ska börja där lite och att diskutera just... Vad är det som är utgångspunkten? Varför skickar man ut de här stora, dyra slagskeppen? Som du alldeles riktigt påpekar, att Bismarck och hennes systerfartyg Tirpitz. Och då ska jag säga en sak direkt, att fartygschefen vägrade ju att kalla Tirpitz för hon, eller Bismarck för hon. Det var en han. Han kallade alltid Bismarck för han, för han menade att ett sånt här kraftfullt fartyg kan inte vara en hon. Och det där skulle vi ju kunna diskutera i det oändliga. Så därför kallar ju alltså fartygschefen, kallar ju fartyget för en han. Och att man skickar ut då Bismarck och Tirpitz och de andra slagskeppen och Gneisenau och Scharnhorst på den här typen av uppdrag. Och där vi ju vet att det är ju en tidpunkt också i den militära historien där ju de här fartygen är otroligt sårbara mot ubåtar, luftangrepp. Varför gör man det? Vad är bakgrunden? Det tycker jag vi kan börja med och diskutera.
Precis. Och det här får man väl, och det är också intressant att historien bakom det här och de här strategiska besluten som man gör går egentligen hämta från första världskriget och erfarenheter från slaget vid Jylland bland annat. Att man liksom inser att man måste skapa ett brohuvud ute i Norge och för att kunna dominera Atlanten egentligen. Och då måste man ju ha skepp som på något vis matcha fienden. Men huvudsakligen är det ju egentligen Frankrike man tittar på. För att man är ju under ganska lång tid rätt säker på att Storbritannien inte kommer att vara en del av nästa krig då. Så det man tittar på är ju den här Richelieu-klassen som fransmännen bygger upp ett antal skepp här. Och man ska försöka bygga upp modeller då som skulle kunna ta sig an dem. Så den huvudsakliga fienden är ju egentligen Frankrike då, och att man skulle kunna avstyra import egentligen och kunna göra räder då mot Atlanten och förhindra import till Frankrike med de här skeppen. Så att man egentligen inte, man ser ju alltså inte Storbritannien som den främsta fienden egentligen, och det här har ju rätt så stor betydelse för hur dels vilka designval man gör, hur stora kanonerna ska vara, liksom hur stor, hur tjock pansaren ska vara, och framförallt räckvidden är ju väldigt intressant här.
Det är det.
För det är det någonting som man har problem med, och som också historieskrivningen har diskuterat en hel del, det är ju huruvida de här uppskattningen av Bismarck och Tirpitz räckvidd ute till havs, om huruvida den stämde med verkligheten.
Från början är vi inne på här att man inser att man kan inte tävla då med britternas flotta. Det inser man ju naturligtvis. Man kan inte utföra ett sånt här utlandsslag igen från första världskriget. Där är man inte. Och man ser, som du säger mycket riktigt, att under 30-talet så påkallas ju byggnaden av de här fartygen som sätts igång projekten Bismarck-klassen redan på 30-talet. Kölsträcks ju 1936 då. Och man kan väl säga att det är ju det att man ska slå mot handels. Och där kommer vi in på den här tyska strategin med den här tiden. Det är ju en strategisk fråga, att det är ju handel man slås mot. Man har ganska stora framgångar med ubåtsvapnet i början av kriget vid den här tiden. Det är ju kampen om Atlanten. Och då tänker man sig använda de här slagskeppen för att kunna slå mot de här konvojerna. För konvojsystemet börjar de allierade att införa, och konvojerna är ofta skyddade av örlogsfartyg och till och med av slagskepp. Och då tänker man sig att man kan använda de här slagskeppen då för att sätta in och avleda då de här skyddsfartygen, eskorten. Och sen kan man ha mindre fartyg med sig då i den här stridsgruppen som då attackerar eskorten. Det är därför man ofta parar ihop nu då de här stora tyska slagskeppen med mindre fartyg. I det här fallet nu som vi kommer att prata om konkret, så tänker man sig att Bismarck ska kunna gå ut, attackera, kanske till och med sänka då ett brittiskt slagskepp som skyddar konvojen, och sen ska då till exempel som i det här fallet då prins Eugen, en tung kryssare, kunna attackera den här oskyddade konvojen. Och så tänker man sig också faktiskt att ta med Gneisenau och eventuellt Scharnhorst också, som är ju två lättare slagskepp. Nu blir det ju inte så, för de är skadade och de finns inte tillgängliga. Utan det blir ju så att Bismarck går ut tillsammans nu så småningom med prins Eugen. Men det är ju bakgrunden här, och det är ju den här stora strategin att svälta ut britterna helt enkelt. Och den har ju Dönitz då, chefen för marinen, har ju den tanken och räder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man kan väl säga någonting om det här, dels Versailles-fördraget också och även Washington-fördraget som man signerade 1922. För de sätter ju också en hel del ramar för hur Tyskland bygger upp sina skeppar. Och under Versailles-fördraget så har man ju då konstaterat att man inte får bygga skepp som är tyngre egentligen 10 000 ton. Och i alla fall inte de första 20 åren här. Så det sätter ju en del... gör ju en del problem där, så att man har ju en del mindre skepp i Tyskland, men så vill man då försöka matcha fransmännen och även till viss del engelsmännen, de har lite större skepp, men det får man göra i viss del hemlighet då och egentligen inte avslöja det. Men sen så är det här, och det som kanske är intressant här, det är ju att faktiskt Hitler försöker egentligen hålla sig till att ha den här gränsen med 35% tonnage egentligen gentemot den brittiska flottan. Och jag antar att han gör, jag vet inte om jag ska kunna fråga det också, men jag antar att han gör det som ett sätt att vara inställsam då mot Storbritannien och liksom försöka hålla dem utanför den framtida konflikt som han ändå ser framför sig. Sen är det ju helt uppenbart att han också bryter mot det här fördraget med Bismarck.
Ja, absolut. Att det är alldeles för stort, ja. Om man tycker så. Det skrivs ju det där tysk-brittiska, ja, flottavtalet 1935. Det är kanske det du anspelar på, där man ju på något sätt, ja, klirar upp det här. Men sen inser man från tysk sida, och det säger ju de här ledarna, Räl bland annat, att våran flotta, den är så liten så vi kan inte ta upp striden med britterna. Vi kan möjligtvis ge ett exempel på hur man slåss här och fullt och sjunker med flaggan i topp. Så uttrycker de det ju faktiskt. Utan här handlar det ju om att man använder de här ytfartygen för att slå mot konvojer. Och det här skulle vi ju kunna diskutera i oändliga egentligen, hur effektivt var det. Om man nu hade lagt alla de här resurserna som man lägger på de här slagskeppen och satsat dem istället på ubåtar, då kanske man hade nått längre egentligen. Men de här personerna som driver de här sakerna då, Räder, Dönitz, Hitler var ganska ointresserad faktiskt, det är ganska spännande. Han menar ju forskarna att han hade liksom förstod aldrig riktigt den här sjödimensionen. Och det visar ju också att han ofta är i diskussion med ledarna för marin och flotta, framförallt då Dönitz, som också Räder, att de har lite olika uppfattningar.
Men Räder tycks ha haft ganska stort inflytande ändå. Jo. Så han verkar ha varit ganska självständig i sina strategiska beslut.
Det fick han, men det fanns ju den här kampen hela tiden som vi har berört i tidigare podcast, mellan att ledarna för marin och flotta såg ju på Tysklands strategiska problem på ett helt annat sätt. De menar att man ska vinna kriget, det är ju framförallt genom att svälta ur Storbritannien. Jag vet att vi diskuterade det här i samband med att vi pratade om slaget om Storbritannien, där ju flyganfallet egentligen bara handlar om att bana vägen för ett flottanfall, för ett marinanfall, för landstigning på de brittiska öarna och framförallt för att svälta ut Storbritannien. Medan Hitler är mer, om man uttrycker sig så, landbaserad, landfixerad kanske till och med i sitt sätt att se på Tysklands strategiska problem, och där ju Barbarossa då står i blickfånget. Men man kan väl konstatera att luftlandsättningen på Kreta, som vi ju pratade om, Peter, här för några podcast tillbaks. Där vinner ju faktiskt, åsamkar ju tyskarna britterna stora fartygsförluster.
Just det, och vad beror det på?
Ja, det var ju flyganfallen.
Ja, exakt. Och det här är ju precis, det spelar ju också roll här. Att man agerar, Bismarck agerar utanför Tysklands liksom luftrum, ja, eller möjlighet till att understödja. Så det är ju en intressant jämförelse då. Här är ju Tyskland som får ta mycket stryk och förlora en av sina viktigaste skepp egentligen. Men i Medelhavet så är det ju britterna som stryker med väldigt i stor utsträckning egentligen. På grund av då vad luftstridskrafterna kan åstadkomma.
Ja, och när Bismarck börjar bli färdigbyggt och färdigutrustat, och det här är ju en lång process, egentligen tar det flera år att få ett sånt här komplicerat fartyg att fungera fullt ut. Och det här genomförs ju faktiskt av den här fartygschefen då, Lindemann, på 9 månader ungefär. Man övar ju in i Östersjön, och då har man under första månaderna då 1941 så har man ju släppt iväg då Scharnhorst och Gneisenau, som är de här mindre lättare slagskeppen, och haft ganska relativa framgångar med anfall mot konvojer. Men ändå inte sänkt så mycket tonnage som man kanske egentligen hade velat. Och då tänker man sig att nu följer vi upp detta med ett ännu tyngre fartyg Bismarck. Eller vi använder nu de här fartygen som vi har byggt, som ju du var inne på, så kommer de ju aldrig behövas för att matcha fransmännens slagskepp. Utan då använder vi dem i den här strategiska idén, som en del i den här strategiska idén att slå mot hans. Och sen har man ju haft de här framgångarna i Medelhavet mot britterna, där ju britterna egentligen kanske har sina största fartygsförluster under hela andra världskriget, brukar ju en del lyfta fram och säga. Och så tänker man så här nu, och det här är ju samtidigt. För när man ger sig iväg på den här nu så småningom operationen då, Rheinübung som den kommer att kallas för, så får man ju veta att luftlandsättningen på Kreta genomförs då och att britterna har förlorat. Då tänker man sig att nu kan vi följa upp och åsampa britterna ännu större förluster och ta ett kliv ännu framåt nu så att säga i våran kamp mot britterna ute på Atlanten. Så att de hör lite ihop på något sätt, de här händelserna. Sen tycker jag, för att bara peka på en annan sak också, det är att britterna är ju faktiskt inte, de är ganska rädda för Bismarck, kan man uttrycka sig så. Churchill skriver ju upprepade brev. Han är ju först marinminister och sen så småningom, som vi ju vet, premiärminister. Upprepade brev till så att säga ledningen, till sjökrigsledningen, om att ni måste se till, har ni koll på Bismarck? Vet ni var den finns? Finns det möjligheter att flygbomba den? Kan vi kanske få ner Bismarcks klargörande så att säga, att man, genom att bomba den? Kan vi stoppa upp? Så han är väl ganska orolig och inser väl naturligtvis den här strategiska betydelsen av de här konvojsystemen och så vidare. Och så det är lite spännande. Så där tycker jag nog att man kan säga att Bismarck ju ändå har en stor betydelse, och kanske till och med strategisk betydelse. Eftersom vi ju inledningsvis nu här ifrågasatte det lite.
Ja, i alla fall som symbolvärde, eller som någon slags symbolisk...
Ja, men mer som... mer än symbol. För man är lite rädd för de här... Tänk om man släpper ut det här slagskeppet nu. Det är så pass starkt så det kan matcha vilket brittiskt slagskepp som helst. Och tänk om det nu börjar attackera de här konvojerna och få framgång med det. Då blir det problem.
Ja, och framförallt kan man väl se det... Alltså jag tycker inte man ska överdriva just själva det enskilda skeppets liksom, funktion. Men det är också så här, planen här är ju en hel grupp. Alltså,
ja.
Som du sa, lite med Gneisenau och Scharnhorst,
ja.
Prins Eugen och Bismarck, eventuellt också Tirpitz. Men har du den här gruppen på 4 skepp i alla fall ute i Atlanten, i det läget har man ju anledning att vara orolig. Alltså. Men det är klart att som enskilt skepp så är de ju, och det insåg även Admiral Lutjens och Lindemann också, att Bismarck ensamt skulle ju inte kunna åstadkomma någonting på det viset.
Nej.
För att ett ensamt skepp kan ju alltid bli som nedkämpas av olika skäl. Jag tycker att man kan väl också ta Tirpitz, vi kan flika in det. Tirpitz öde, den sänks ju också upp i Norge utanför Tromsö så småningom. Men den blir liksom, jag vet inte hur stor liksom roll den spelade, men den sänks ju av ett antal ubåtar, man säger miniubåtar som britterna sänder ut. Och i kombination då med flygbombningar sen. Ja, och som sen får den att kantra. Och där är den står den ju i princip ensam. Och den visar ju att med ganska små medel så kunde man ändå sänka sånt här skepp med man rätt förutsättningar. Så Bismarck i sig är ju inte så sådär... det är ju givetvis ett stort skepp, va? Men det är ju mer en i kombinationen med andra.
Men det är väl som vi har varit inne på, som du säger, det är väl symbolen och också kanske rädslan för de här fartygen som är det viktigaste. För även om Tirpitz ju egentligen inte kan göra någonting, det är ju den enda som blir kvar till slut så att säga, när de andra utslagna, så är den ändå ett hot, så att man jobbar ju för hela tiden för att sänka den. Men man kan väl klart för sig här att vid det här laget så är ju inte USA i krig med Tyskland. Dit har vi inte kommit än. Och tyskarna har i den här tidpunkten då, man skulle kunna beteckna som ett övertagen då i kriget om Atlanten. Eller åtminstone stora framgångar, och britterna är allvarligt oroade. Och där, det är ju där den här operationen då släpps iväg. Och vi har ju nämnt Lindemann som är fartygschef på Bismarck. Och du har också nämnt Lötzen som ju är, kan man säga, flottchef. Så att på det här är nu slagskeppet Bismarck då, som har en besättning på över 2000 man, det är ganska fascinerande, det är som ett litet samhälle, så lägger man då till ett 70-tal personer, så kallade flaggen, och en sorts, vad ska vi kalla det för, flottledning. Det kan man ju skratta lite åt då, för det är ju egentligen bara två stycken fartyg här. De har ju en eskort inledningsvis, men den kommer ju med sen att lämna kvar i Norge, den kommer ju att avdetacheras då, men så har man då, så att det är två personer här nu egentligen som ska fatta beslut, och Lindemann är ju egentligen bara ansvarig för själva fartyget, och den här Lloydsen är ju ansvarig för själva operationen, och han är ju den som leder den här framgångsrika då, innan citationstecken, operationen tidigare under 1941 då, med Jean Ors och Greystown, så han har ju liksom en erfarenhet här då.
Just det.
Så där ser liksom.
Och han gjorde också den här omcirklingen av Island ner mot Brest.
Just det.
Ja, och det kan vi ta med oss.
Så nu är ju tanken att man ska då smyga ut, och det här blir ju nu det väldigt viktigt för hela den här operationen. Det som det liksom hela tiden handlar om här. Tror tyskarna att de är oupptäckta? Vet de om att britterna har sett dem eller inte? För det får ju väldigt stor betydelse, för är de upptäckta? Ja, då minskar ju plötsligt det överraskningsmomentet. Och om de nu upptäckta, hur ska de då se på den här? För till slut så blir det ju så här lite som vi har varit inne på, att den här Bismarck på något sätt, det blir så lönlöst alltihopa, så att det enda den kan göra det är att slåss så att säga, och sjunka hedersamt på något sätt. Men man tänker sig en utbrytning då från den här hamnen då som är i dagens Gdynia, men som ju på den här tiden nu då heter Gottenhafen på Tyskland, genom då Stora Bält upp längs norska kusten, och sen tänker man så snäda ut på Atlanten och sen ta då vänstervarv, heter det så, runt Island och gå genom då Danmarkssundet mellan Grönland och Island och komma ut på Atlanten, och där då börja så att säga då att plocka upp allierade konvojer och sänka så mycket tonnage man bara kan. Så det är ju planen.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så sen så, men så händer ju ett antal saker på vägen.
Ja, det gör ju.
Det här spelar ju Sverige en liten roll, kan ja. Man säga också. Att HMS Gotland får ju bland annat syn ja. På Bismarck och skicka en rapport
det gör det.
Till Stockholm och detta. Och det är ju faktiskt också så att det finns en svensk militärattaché som redan i Gotenhafen eller Gdynia då faktiskt är ombord på Bismarck och som blev visad det här skeppet. Och han då via Stockholm då avslöjar väl det mesta av de detaljerna kring Bismarck till brittisk underrättelsetjänst i princip. Det finns också någon i, jag tror att det är runt Malmö, alltså en brittisk spion någonstans i Malmöområdet som skymtar Bismarck när den kör här, när den kör utanför Skåne.
Ja.
Så att det är för flera, så här, det här att de blev avslöjade spelare var ju svenska involverade i. Sen är det ju norsk motståndsrörelse som också identifierar Bismarck och prins Eugen in i en fjord här. Jag vet inte om det är utanför Bergen.
Ja, man ser det, man gör en kustobservation alltså helt enkelt. Och, ja. Så man kan säga att det som är intressant här...
Ja. Men det är också lite, får man säga, lite dramatiskt där, att den här motståndsmannen blir också påkommen när han rapporterar om detta och... Jag tror att han blev avrättad på plats.
Mm. Nej, men man kan väl konstatera att när man tar sig upp genom Stora Bält och så funderar man ju väldigt mycket på liksom att vädret är lite för bra. Egentligen är det lite för klart, det är en massa fiskebåtar. Och så hela tiden så växer ju det hela tiden den här misstron och ängsligheten ombord i den tyska ledningen. Är vi upptäckta så att säga hela tiden. Och sen så funderar man ju lite på vad britterna förstår här. Och det är precis som du säger att svenskt flyg observerar faktiskt precis före Gotland. Ja. Och så där finns två uppdrag. Och det här ska ju då gå via svenska kanaler till britterna. Det är det första som är. Och sen kommer man upp då till Grimstadfjorden där man når 20 maj. Och då målar man om fartyget faktiskt. Det är lite spännande. Man målar om det då i en ny kamouflagefärg. Och det tycker jag är en lite spännande detalj. Att man har då såna här vertikala linjer på den först. Och vitsvarta. Och det är därför att ubåtarna ska svårt att mäta avstånd till den då inne i Östersjön. Och då målar man då över. Och så gör man en sån där falsk, både bogvåg och aktvåg på fartyget. Och det är just därför att ubåtarna ska ha svårt att beräkna hastigheten på fartyg. Tror att det rör sig snabbare. Det tycker jag är lite intressant det där. Ja. Och sen släpper man iväg då. Man har en eskort på jagare som man då släpper ifrån sig. Man lämnar då. Och när man ligger då här i Grimstadfjorden, då fotograferar ju faktiskt en britt Sackling, löjtnanten Sackling, levererar ju faktiskt ett flygfoto till den brittiska krigsledningen. Och kan bli höjd i sjöarna för detta. Och där börjar britterna fatta att nu är det någonting på riktigt, riktigt allvar. Där börjar faktiskt britterna att agera och skicka ut då fartyg för att kunna hitta Bismarck. Och framförallt då skickar man ut två kryssare. Första hand en kryssare till det här Danmarkssundet, men också andra fartyg. Och man sätter då Home Fleet i beredskap i Scapa Flow, då, alltså den brittiska flottbasen norr om Storbritannien. Så att här vet man ju definitivt att nu är någonting på gång. Va? Och sen när man tittar på historieskrivningen om det här så är det spännande just den här hela tiden. När vet man inte, vad drar man för slutsatser? Sen försöker man ju hela tiden knäcka koder. I den här signaleringen, tyskarna försöker knäcka britternas koder, höra, vet de om att vi är på väg. Så det är hela tiden ett underrättelsespel här. Men man lämnar Bergen den 21 maj och den 22 maj, då styr man på allvar ut från Norges kust och mot då Danmarksundet mellan Island och Grönland. Där är kronologin då. Men då kan man fråga sig lite, vad hade man egentligen för möjligheter att se någonting så att säga? Dels kunde man ju göra observationer med visuellt. Men man har ju vid den här tiden bland annat hydrofon. Så att man kan alltså skicka ekokontakt under vattenytan och få tillbaka ett eko där då kunna bedöma. Och det här kommer ju sen att visa sig vara framgångsrikt. Att tyskarna får ju klart för sig bland annat att Hood och är på, och Prince of Wales, de två brittiska slagskeppen som har så småningom nu kommer att två dygn sen.
Men är det detta som är den här nya radarn?
Jag vet, sen fanns det en ny radar också. Dels hade de en radar som så att säga gjorde att de kunde känna igen. Att de fick veta en så att säga, varning om att de var så att säga själva under radarbevakning. Men också att de har en enklare radar. Den här slutar sen så småningom faktiskt att fungera på Bismarck. Utan det är på prins Eugen som den här radarn funkar. Därför får prins Eugen faktiskt gå före Bismarck för känning. Och sen inser man ju ganska snabbt då att när man kommer in då i Danmarksundet, då inser man ju att man faktiskt har bevakning från britterna. Den här Suffolk, HMS Suffolk och Norfolk, sen så småningom två kryssare då som kommer att nu skugga de här. Och sen får man då den 24 maj en sån här indikation på hydrofon att två stora brittiska fartyg är på väg att helt enkelt söka upp dem för strid då. Och så kommer vi nu då, Peter, till det här otroligt dramatiska.
Ja,
alltså, vad säger du om detta? Det är ju,
nej, jag vet inte, men det är en sån fantastisk historia i sig. Ja. Otroligt blodig också. Man kan inte riktigt föreställa sig. Och nu är vi, vad är det, den 24 maj? 5:45 ja. Eller någonting sånt där på morgonen.
Så får man stridskontakt.
Precis, och då åker väl HMS Hood här med fören före. De har ju den här strategin att man ska åka rakt på så att säga för att vinna lite avstånd. Men ett problem med det är ju att man bara då kan använda de kanonerna som ligger alltså långt fram i skeppet här. Och det ställer ju till det lite grann. Och jag tror att också ett problem här är ju att då prins Eugen ligger just före. Det. På grund av den här radarn. Man kan ju säga någonting om varför radarn slutar fungera på Bismarck. Det är ju för att deras kanoner är så jävla stora. Så att när rekylen förstör just ju elektroniken det. På skeppet. Så första gången de avfyrar då en salva mot Norfolk bland annat. För att när de inser att de blir jagade här så bränner de ju av. Men då slutar ju deras radar fungera vid första skottet i princip. Så Norfolk lyckas ju, de är ju faktiskt delvis träffade men lyckas dra sig därifrån. Men av denna anledning så tror jag också HMS Hood då att det är prins Eugen som är Bismarck. Så de första skotten går ju mot prins Eugen egentligen och inte mot Bismarck. Jag vet inte hur stor roll det hade spelat, men ett lucky shot hade ju säkert kunnat.
Men prins of Wales som är ju det andra slagskeppet som för övrigt egentligen inte intrimmat och håller fortfarande på, och man uttrycker sig så, och jobbar med det fart. Man har civila tekniker ombord fortfarande och Hood. De så att säga börjar ju med att försöka komma på parallellkurs då för att kunna få allt sitt artilleri att bära mot då det främsta fartyget. Så de börjar ju med att bekämpa prins Eugen, och det är klart att det gör ju då att Bismarck får ju chans att avfyra ett antal bredsidor utan att vara under eld. Man kan väl nämna här att Bismarck har ju 8 stycken då 38 centimeters kanoner här, och vid den här tiden så vet vi ju att man börjar ju växla upp faktiskt också hittar 40 cm kanoner. Men man har ju oerhört tungt artilleri. Och sen kan vi också nämna,
alltså jag bara säger 38 cm, det är ju typ som en stor pizza i diameter.
Ja, det är det. Och sen har man 12-15 cm kanoner, så det är ganska mycket att trycka iväg. Trycka iväg. Och sen så Bismarck börjar ganska snabbt då att hitta av HMS Hood, som ju är britternas, kan man ju säga, då stora stolthet, en stor slagkryssare. Och vad är det som händer här nu? Då händer samma sak som jag har hänt tidigare under första världskriget faktiskt, att av något skäl, och det vet man fortfarande inte riktigt, så tränger en av de här ganska tidiga salverna, granater, ner någonstans bakom en av skorstenarna, rakt ner i ammunitionsdurken. Och HMS Hood bara exploderar. Pang!
Ja, så det är så. Alltså på mindre än 3 minuter sjunker det skeppet. Jag vet att jag läste en skildring här nu, att skeppet är liksom, för det första så träffas det ju en gång tidigare av, jag tror att det är prins Eugen som träffar den också i ett ammunitionsförråd. Det utbyter en eld här, men den lyckas man släcka. Mm. Och sen strax efter detta så kommer Bismarck, och det är ju snett ovanifrån då. Så den här, den skjuter tre skott, två träffar inte, men den tredje tränger in ovanifrån. Och den här explosionen blir så pass stark att det helt enkelt klyver skeppet.
Den går i två delar direkt. Och det ser man faktiskt från till och med, som jag har förstått det, så ser man detta från tyska fartygen.
Alltså jag kan inte, det är så svårt att föreställa sig, men alltså den främre delen av HMS Hood fortsätter alltså framåt en liten bit innan då allt vattnet börjar tränga in bakifrån och den tippar ner. Så på mindre än 3 minuter så sjunker det hela det här. Och det är alltså bara 3 personer som överlever av cirka 1500.
Ja, det är helt otroligt. Det finns ju en fantastisk bok om slagskeppet Bismarck som är skrivet av en som heter Buckart från Mullenheim Reichsberg. Han är faktiskt fjärde officer, artilleriofficer på Bismarck. Han överlever hela den här dramatiken. Och han är alltså chef för det aktra artilleriet kan man säga. Alltså, eller framförallt för att mäta och ge eldkommandon och sådana saker. Då. Avståndsmäta och mål och så vidare. Och han beskriver ju just den där liksom, hur han har nämligen som order att hålla rätt på den här Suffolk och Norfolk. Det är hans uppgift att ligga och titta på dem i sina mätinstrument för att ha koll på dem om de till exempel avfyrar torpeder. Så det är hans uppgift. Men han kan inte avhålla sig från att följa på radion, kommunikationsradion, när HMS Hood träffas. Men det är oerhört dramatiskt hur han berättar det där. Plötsligt träff, att de först anger dem ju då att salvan är täckande, som det heter då. Att de har täckande salva på HMS Ost. Först får de ju gaffla, som det heter. Gaffla in, skjuta en bred salva, titta vilken som träffar. Aha, det är nedslagen i mitten, då använder vi de värdena. Och så lägger vi alla skott precis där och så skjuter vi. Och så får de täckande. Och sen i nästa sekund, hon exploderar. Och sen är fartyget borta. Och sen kan man också säga att man lyckas skada också dessutom den här Prince of Wales. Så att Bismarck gör ju i sin första strid väldigt bra ifrån sig. Men nu kommer vi till det som kommer att bli lite halvavgörande här. Det första egentligen halvavgörande. Det är ju att Bismarck tar ju några träffar. Och framförallt får man träffar i fören. Och utan att gå in på detaljerna i det här och även en träff faktiskt under vattenytan. Men summa summarum, så det som händer är att Bismarck börjar ta in ganska mycket vatten. Och det där blir ett problem, för man kan inte helt enkelt upphålla så hög hastighet. För en av så att säga, fördelarna eller Bismarcks viktigaste vapen var att det var ett väldigt snabbt fartyg. Man kunde alltså köra i marschhastigheter på 28 knop, vilket är mycket för ett sånt här slagskepp. Det där kommer ju att bli ett problem, för man kommer att vara tvungen att dra ner hastigheten.
En intressant detalj om det där är också att ett av de här designfelen som man gör, eller vad man ska kalla fel, det är ju bara ett fel nu för att det misslyckas. Ja. Så att historien har visat det, men man har ju alltså ångmotorer omkring på Bismarck och inte dieselmotorer. Och detta gjorde att man behövde lite mer bränsle. Mm. De var inte lika effektiva, men man ansåg väl att de var stabila på något vis. Och ett sätt att komma runt det var att man också fyllde upp vissa av de här utrymmarna längst fram i fören med bränsle till de här ångmotorerna. Och här springer det nu läck för den här lilla träffen. Så att man börjar läcka bränsle i det här skedet också. Och det radikalt minskar ju deras aktionsradie då, som redan var begränsad sedan tidigare, för den var ju inte egentligen anpassad för att föra krig här ute på Atlanten så långt från hamnar alltså. Så det är ju ett intressant, hade man valt en diesel då istället för en ångmotor, då hade det kanske varit ett annorlunda läge, har man kanske inte behövt bränsle.
Jag kan inflika en annan sak här, att man bunkrar inte heller olja. Prins Eugen bunkrar olja på norska kusten, medan Bismarck bunkrar från ett bunkerfartyg ute på havet, men har inte fullt. Man fyller inte helt upp. Och det här är en sak som i efterhand då har diskuterats väldigt mycket, om det där inte var en blunder faktiskt. Om man nu tänker att, som du säger precis just, att Bismarck hade varit tvungen att ändå återvända sen så småningom om man inte kunde bunkra med ett fartyg ute på Atlanten. Men hur som helst så sänks ju nu alltså den här. Och för att gå då framåt i händelseförloppen här nu, så nu sätter ju britterna in allting. Direkt order från Churchill. Och sammanlagt nu, efter det här slaget i Danmarkssundet då, så skickas nu då 6 slagskepp och slagkryssare, 2 hangarfyg, 13 kryssare och 21 jagare har nu britterna så att säga på vattenytan för att försöka ta Bismarck. Och Prins Eugen, då bestämmer sig Leuten för att avdela den. Att prins Eugen ska kunna ta sig ur det här, för han inser ju nu, någonstans måste han ju börja inse att du kommer Bismarck att så småningom att hamna i strid här. Och dessutom att hastigheten går ner. Så att man avdelar prins Eugen, och prins Eugen smiter ju faktiskt ur.
Det är faktiskt en ganska intressant skenmanöver de gör här. Utan det de gör, det är att de båda två girar ganska hårt och gör en, liksom en cirkeldrörelse. Varpå prins Eugen då drar vidare medan Bismarck kör runt. Och detta gör faktiskt att man i ett skede tappar bort Bismarck.
Så under den 25 maj, 24 maj är ju slaget, under 25 maj, om vi nu ska göra det här lite enkelt, så vet inte den brittiska flottan var de är någonstans. Utan man precis som du säger, man gör en cirkelrörelse, prins Eugen försvinner. Och Bismarck börjar sätta nu kurs mot Saint-Nazaire, som ju ligger på den franska kusten, därför man går nu mot hamn för att kunna laga de här skadorna. Och det är ju där sen då så småningom den 26 maj på förmiddagen som då en Catalina från Nordirland lokaliserar Bismarck, och man skickar ut Swordfish-plan då från det hangarfartyget Ark Royal. Och de här första anfallen med torpeder ger ingenting, ganska primitiva flygplan faktiskt, och ni som lyssnar på vår podd tycker jag kan titta på hur ett sportfishplan ser ut. Sen det sista anfallet, då är det ju en torped som träffar i aktern på Bismarck, och det ena rodret låser fast och sitter fast, och fartyget går alltså inte att manövrera längre, utan det går runt i cirklar. Och här har du ytterligare en sån här konstruktions...
Ja, det här precis. Den här svagheten har man ju redan identifierat tidigare under övningarna i Östersjön.
Ja, får man ju testat det där.
Ja, och har man ju sett att just roderfunktionen är ju den känsligaste på hela skeppet. Nu är det i och för sig, kan man väl säga, att det är någonting som gäller alla skepp.
Ja.
Men här ställer man ju ett problem med att det är så högt vattentryck nu in i det här utrymmet där man kan reparera, att man egentligen inte kommer in med mekanikerna. Nej. Man prövar lite olika metoder för att få loss det där. Man till och med ska
spränga bort
försöka
det.
Spränga,
ja, men det vågar
man inte. Spränga bort det utifrån. Ja. Nej. Men man försöker se på en lite så här desperata lösningar, men det är egentligen ingenting som fungerar. Så nu har vi alltså Tysklands största slagkryssare segla egentligen utan någon som helst styrning. Det har en luta lite också på grund av den här läckan som har varit sen tidigare. Och har egentligen inte manöverdug överhuvudtaget.
Och där finns det sådana diskussioner efter att man skulle ha tagit en ubåt på släp. Då. Och då är det så här, va? Man kan inte styra det med propellrarna. För de har testat tidigare, och det inser man redan inne i Östersjön. Att ett sätt att liksom, hantera att rodret försvinner, det är ju att man styr med propellerna. Men det går inte att göra då, för Bismarck tydligen är... Den är utmärkt artilleriplattform. Den rör sig ju knappt, höll jag på att säga. När man skjuter med artilleri. Det var väl kanske lite en överdrift. Men att den är jättesvår att manövrera med propellerna. Så nu helt enkelt cirkulerar ju Bismarck runt ute på Atlanten. Och nu kommer ju slutstriden den 27 maj. Där är ju de här, framförallt är det ju två stycken nu då brittiska slagskepp. King George den femte och Rodney. Som så småningom då kommer ju att anfalla och helt enkelt beskjuta det här fartyget. Zappas då med Norfolk och en kryssare till. Och man räknar ju med att man skjuter 2800 granater och 400 träffar. Och ett antal torpeder, där vet man ju inte exakt hur många som träffar. Men det som är så fascinerande är ju att fartyget sjunker inte.
Nej. Ja, men vilken sjuk situation att befinna sig i. Alltså, också tänka att sitta på det där på Bismarck. Det är ju i princip en regel, ett avrättning av 2000 personer som sker liksom. Och det är ett antal skepp som rör sig runt omkring, bara som gamar egentligen. Och många vill ju vara först med att sänka. Vi vill ju skicka in den här avgörande skottet också. Det har ju spekulerats en del i det också. Britterna gör vissa liksom desperata torpedanfall och sånt för att vara den som har sänkt det. Men ja, det är ju helt... Kan du föreställa dig egentligen 400 träffar? Tänk att sitta på det där skeppet alltså. Och det är ju som en mindre stad. Jag tycker det fanns ju folk som, jag menar, vad är det, cirka 2000 av de här personerna som är liksom rena militärer då, eller som arbetar med själva det den militära funktionen av skeppet. Men det finns ju ett stort antal civila då som är så här kockar. Och de hade också en egen tidning ombord på Bismarck. Alltså korrespondenter, frisörer fanns ombord på detta. Så det måste ju vara till som en mindre stad egentligen. Och det är alltså 36 meter brett och en bit över 200 meter. Jag vet inte exakt hur långt det är. Har du koll på det, Martin?
Ja, det är 250 meter långt.
250 meter långt, så det är ju som ett enormt, det är som en liten stad. Och sen så befinner sig på detta helvete egentligen. Mm. Det är över 500 personer som börjar jobba i maskinen. Mm. Alltså och sen så avfyras alltså 2800 skott mot detta.
Ja. Och det regnar ju ner och bara räknar då. Och det är ju väldigt svårt att veta exakt hur många träffarna är här nu då. Men det är ju alltså uppenbart att pansaret på det här fartyget är väldigt gott. Det är ju till och med 32 centimeter pansar där det är som tjockast. Och det har ju spekulerats väldigt mycket nu vad som exakt händer här. Och är det då den här Dorsetshire som ju är den här andra kryssaren som är med om slutstriden här. Är Dorsetshires torpeder, slutliga torpeder när faktiskt fartyget redan ligger lite på sidan? Är det som sänker Bismarck? Eller är det överhuvudtaget så att direktträffarna, ja det blåser ju bort naturligtvis överbyggnaden. Men när det gäller just skrovet, och det finns ju till och med ögonvittnen som säger att åtminstone ena sidan av faktiskt fartyget är intakt när det vänder på sig och går till botten. Och man har ju också faktiskt hittat fartyget på botten och undersökt. Och där menar man ju att det är inte skador på skrovet som är så allvarliga att det är det som har sänkt fartyget. Nu är ju det här egentligen en akademisk diskussion, för fartyget är på väg
att... Ja, jag vet inte, det spelar inte så stor roll också, men det säger ju någonting spännande.
Och där finns ju den här teorin om att man ju faktiskt öppnar eller spränger helt enkelt en öppning själv i fartyget ner i skrovet. Att det är den sista åtgärden man gör då. Och det finns då ögonvittnen som säger detta, och mycket tyder då på när man tittar på fartyget där det ligger på botten att det skulle ha varit på det sättet. Att det där är ju en sak som inte vi kan reda ut här, men det är en intressant sak. Och vad har det egentligen för betydelse?
Ja, om det stämmer. Ja, det har ingen betydelse som sådant egentligen, men det säger ju någonting om vilket skepp det var, alltså hur pass kraftfullt det ändå var och hur mycket av vikten också som var vigd åt bara själva försvaret, den här tjocka pansrat och det. Att det är klart att det är ju intressant i sig, alltså man, efter 400 träffar så känns det inte nog mycket. Så att, nu bestämmer vi, nu sänker vi det här själva helt enkelt.
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Och sen slutar det med att man går ju då, man hoppar ju då i vattnet, och det är till slut bara 114 eller 115 som överlever. Och det finns ju just den här, i den här boken som jag rekommenderar att läsa, om ögonvittnesskillnaden, jo, den här Mühlenheimer-Eichberg. Han beskriver ju hur de då sen plockas upp och hur de ligger och simmar i Atlantvattnet, och den här oljan ju först klätar in dem i ögonen, i öronen, i munnen. Och han försöker två gånger, får han testa och försöka ta sig upp på en tamp som de har skickat ner då från en brittisk kryssare. Och han ramlar ju ner en första gången, och sen andra försöket då så kommer han upp, och i hans vittnesmål där så beskriver han att han drömmer om att de skulle skicka ner ett nät som alla kunde bara, men istället skickar de ner tampar. Så det verkar inte som att, så att säga, räddningsutrustning var särskilt utvecklad heller under vid den här tiden. Sen är man ju livrädd för tyska ubåtar också, så att de här som överlever har ju väldigt tur. Och sen är det några stycken som plockas upp, bland annat av en tysk ubåt efterhand. Men tänk dig 115 överlevande på en besättning på 2200. Det är väldigt brutalt när ett sånt här fartyg sjunker. Vi har ju varit inne på det, bland annat för Falkland skriver Belgrano, det argentinska fartyg, vi nämnde Hood alldeles nyss. Det blir ju väldiga konsekvenser när ett sånt här fartyg går till botten. Men om man ska summera, så är det väl så att här slår ju britterna ut då ett hot på sin konvojtrafik, och det blir ju också en prestigeseger, kan man säga, för kriget går ju inte så väldigt bra för britterna vid den här tidpunkten.
Ja, det här är egentligen första gången som Tyskland får smaka på en förlust.
En större, riktigt allvarlig förlust, skulle man kunna säga.
Så det är ju verkligen en vändning i kriget på det sättet. En symbolisk vändning, får man säga. Mm. För själva skeppet i sig var väl dömt att misslyckas, kan man väl säga, ute på Atlanten på det här viset. Om den inte hade, jag vet, de borde ju ha väntat ett halvår tills Gneisena och Scharnhorst var klara. Hade de samlat den här gruppen så hade det varit ett helt annat läge. Ja, och Tirpitz också. Precis, då hade de kunnat samla gruppen på det viset, så hade de kanske haft en helt annan funktion. Sen var det ju vissa designfel här som ligger i bakgrunden, att man valde ändå att gå mot den här ångmotorn, trots att en diesel hade varit mycket bättre och det hade ökat dess räckvidd. Men någonting som vi pratade om i början här var ju att de överskattade ju Bismarcks räckvidd något ohyggligt och fick kapa detta med tre fjärdedelar egentligen. Och detta låg ju också till bakom det här beslutet att man var tvungen att röra sig mot Brest på en gång då, som Lutjens tidigare hade gjort när han ledde Scharnhorst och Gneisena. Man var tvungen att ta det här beslutet och ta den snabbaste vägen mot Frankrike egentligen. Det borde ju delvis på att man hade brist på bränsle egentligen.
Berättelsen om Bismarck är väl precis som du säger, som du är inne på, att det är egentligen så att man skapar på något sätt en funktion åt de här fartygen som egentligen var byggda och ämnade för någonting annat egentligen. Och egentligen får man väl säga, min slutbedömning är att man ju nog i stort sett egentligen kastar bort de här fartygen. Det är ganska meningslöst egentligen försök, det är ju min bedömning.
Men det går inte att dra någon annan slutsats, tycker jag.
Och att det handlar väldigt mycket om också att den här egentligen tyska storstrategin haltar lite här. Och det har vi anledning att återkomma till, tycker jag, i våra diskussioner kring Barbarossa. Vi inledde ju programmet med att diskutera det här. Var det, så att säga, kriget på Atlanten som borde ha stått i fokus egentligen, eller var det landkrigföringen? Och det man kan konstatera är ju att den här situationen, den kommer ju bara att, även om tyskarna kommer ju att ha fortsatt stora framgångar i att sänkning av tonnage ute på Atlanten, så är det ändå så att när USA så småningom sen kommer med i kriget, då inser man ju någonstans så småningom rent matematiskt, inser man ju, om man räknar på det här sen efterhand, att man hade aldrig kunnat vinna den där kampen. Men det är en annan historia. Men historien om Bismarck är väldigt dramatisk, Peter. Det kan vi i alla fall dra som slutsats.
Ja, det är precis. Det går inte att värja sig mot det. Jag tyckte först när jag började läsa det så var det lite fånigt. Så här, det är typiskt Martin ämne det här.
Okej.
dramatiskt slag, va? Men det går liksom inte värja sig. När man börjar läsa så oerhört dramatiskt. Och man har ju lagt väldigt mycket vikt och fram och tillbaka vilka personer som är som är avgörande beslut. Lutjens beslut att gå mot Brest, var det verkligen klokt? Skulle han ha vänt? Varför väntar man inte med att skicka ut skeppen och så vidare? Men även hur de här brittiska befälhavarna agerade. HMS Hood, Lancelot Holland som var befälhavare där. Och han kom, det har varit lite ett frågetänkning också, hans agerande och så. Så det är klart att det finns ju som en inbyggd dramaturgi i det här som gör att man inte... Man blir väldigt fångad av det.
Men då har du ju återigen fått bekräftat att mina ämnen alltid är väldigt intressanta i slutändan.
Ja, det är ju så.
Men med de orden och min förträfflighet så skulle vi kanske kunna avrunda, tror jag faktiskt.
Ja, jag tror vi gör.
Tack ska
det.
Vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.